When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ho, ho!
Ha! Här är tomten! Nu är vi igång! Hej och välkommen till Vänta på katastrofen! Jag heter Kalle Zachary Wahlström och vi är lite sena den här veckan. Och det är helt mitt fel. Jag har varit på jakt, kan man säga. Det är ju kul med podd även om den kommer först på fredagen. Eller vad säger du, Patrik?
Ja, men alltså jag känner ju att podden är jätteviktig och jag tycker att det är bra varje gång vi allt funkar så vi faktiskt kan komma ut med den. Men jag har förstått att det är givetvis väldigt olika, men för en del människor så är har podden blivit ganska viktig faktiskt.
Det är ju mysigt.
Ja, det är ju inspirerande att det betyder någonting, tycker jag.
Mm. Du, hur går det med din beredskap på gården? På hemstället, menar jag.
Ja, precis. Bra, Kalle. Till slut lär du dig. Trägen lyckas. Bra. Nej, men det går bra, tycker jag. Jag har ju en bra grundberedskap, så att... Men vet du vad jag har gjort, Kalle?
Nej, vad har du gjort?
Alltså jag har ju varit inne på det. Jag gillar ju inte att bo på hotell. Och vi har ju haft hängmattor och sånt där. Både jag och min hustru och jag har använt det mycket när jag har varit ute och rest och så på kurser och så, va.
Är du lite som fakiren i Tintin som får ont av att sitta i en soffa men tycker att det är skönt att sitta på en spikmatta?
Nej, jag har ju haft världens skönaste hängmatta.
Ja.
Det är ju som att sväva.
Det är som att hotell var för lyxigt, för mysigt för dig. Att det var för mycket inomhus.
Ja, men nej, jag vet inte vad det är. Lite grann så där att man har sina egna grejer och så. Ja, jag vet inte faktiskt vad det är. Om man inte gör det för mycket så är det ju ganska trevligt då. Mm. Men det jag skulle komma till, det är så här. Vi har ju varit inne på det här med att kunna åka iväg med hundarna på utställningar. Och sen har det också varit så här, ett, alltså jag har ju platser som jag kan åka till om jag behöver evakuera och så vidare.
Mm.
Men jag har ju varit ute efter att ha det där lite mer, vad ska vi säga, basecamp, basläger tältet, va?
Mm.
Om man behöver vara på något ställe. Nej, men alltså, man har ju ganska mycket erfarenhet av att bo länge i militärtält.
Mm.
Alltså 3 veckor i sträck och så.
Oj.
Och det är ju inte, ja, men alltså det är ju lyxtillvaro om du har någonting annat att relatera till. Bo i en snödriva, bo i ett vindskydd där det bara regnar och stormar rätt in, va.
Ja.
Alla håller om varandra i en stor hög för att inte frysa ihjäl, höll jag på så här. Och då är ju tält himmelriket, va.
Mm. Mm.
Men i alla fall, vi har köpt taktält.
Åh! Vad kul!
Ja!
Jag älskar ju taktält.
Ja, jag vet. Du har ju berättat om det där. Hur du åker ut med barna och du har det på bilen under perioder och sådär. Så ni bara kan sticka iväg och så. Och det där, och du vet, vi har ju lite svårt att komma iväg.
Mm.
Med djuren och sådär, va. Du måste fixa djurvakt och sånt där. Men man kan ju faktiskt... Alltså du behöver ju tillse djuren en gång om dagen och det innebär ju att man faktiskt kan dra iväg på eftermiddagen, övernatta, fiska, åka hem dagen efter. kortare exakt. Utflykter va. Och då ja. Är, känns ju detta ha det liksom i år. Jag har ju två stycken Dacia Duster. Så då skulle man ju kunna ha den ena som campingbil helt enkelt va. Så ja, kan man dra iväg. Ja, men jag tänkte så. Och då fyllde det ju de andra uppgifterna där också då va. Som hotellrum och evakueringsbostad helt enkelt då.
Det är perfekt. Det
värsta när man inte kan komma till förbestämda platser.
Jag tänkte faktiskt på det igår. Ja. Jag har blivit lite kallare ute och jag har spenderat några dagar nu på resande fot, sovit på lite olika ställen. För jag har varit på jagat då. Och man fick upp så jävla tidigt hela tiden. Alltså i måndags gick jag upp 3:30 tror jag.
Ja.
För att hinna. Liksom, jag ska jaga långt bort och ska vara där tidigt. Och då tänkte jag på det där om jag skulle ta taktältet, dra kvällen innan och sova där. Så drog jag mig lite för att det känns så otroligt tufft när det är kallt.
Mm.
För jag har ju bara använt taktältet på sommaren och det var ju verkligen njutningsfullt. Jag tycker också, just den där basecamp-grejen du pratar om tycker jag är så... Den är väldigt tydlig för mig också. Alltså, vi använder ju taktältet även typ så här. Och vi åker till en strand en bit bort och badar. Och då kan typ så här någon sova lite på dagen i taktältet. Och sen åker man hem. Eller man kan ligga där och liksom lyssna på podcast när man är trött på att bada.
Mm.
Så man får som ett liksom liten bit av hemma med sig.
Ja, husvagn light.
Exakt.
Mm,
ja, men vad roligt. Ja. Vilket tog du förresten?
Ska vi göra reklam nu igen?
Nej, men det är inte reklam, det är konsumentupplysning.
Ja, men precis. Det är, för gud, vad heter de där nu? Det är... Det jag beställde heter, och det gjorde jag ju nu för att ett företag har 25% rabatt med på stora delar av sortimentet XMS 25. Inget sponsrat inlägg utan bara ett tips helt enkelt. Och det är Outdoor-experten, så där kan man köpa där, och det är lite dyrt, så kan du faktiskt få 25%. Inte på vissa med små marginaler då, men på de här tälten bland annat så var det faktiskt det. Outdoor Day Safari Pro L taktält, och det är ett stort för fyra vuxna.
Oj, det får man inte plats i mitt.
Nej, utan det är ju tanken att man ska kunna dra iväg och ha med barnbarn och sådana grejer också. Och sen har vi ju förtält till och sådana grejer med.
När jag googlade Outdoor Days snabbt här nu, då fick jag upp någon annan annons, typ Google-annons, för Snusmumrikens tält, som är en liten där det är du skulle jaga upp det kring. Det är alltså en liten lek, alltså typ en installation till en lekplats, skulle jag tro, i offentlig miljö.
Ja.
Jag tror att målgruppen är liksom kommun.
Ja. Men det är nog liksom... en annan produkt. Det kan ju ändå att det är samma. Outdoor Days är ju ett företagsnamn.
Ja, det här är nog något annat. Det var nog bara att det var tält jag sökte på eller någonting.
Ja.
Men och det här kostar, alltså det är då något väldigt så här ISO-klassat. Det kostar 115 000 och det är liksom stort som ett matbord. Alltså jag blir chockad.
Ja, men alltså det är ju så när det gäller offentliga. Det ska liksom vara, du vet, olika certifikat och tester hit och dit. Ja, men vad var det nu? Det var en stege som hade gått under på en rutschkana. Och liksom innan den skulle vara reparerad och på plats skulle det ha kostat 30 000 liksom.
Ja.
Och jag vet inte om föräldrarna får komma dit och göra jobbet när det är offentlig verksamhet. På privata funkar det väl, men. I alla fall, så är det. Nej, men det känns väldigt, väldigt roligt och det verkar vara jättebra kvalitet också då, va?
En gungställning, 70 000.
Ja.
En sån här vippbräda, 45 000. Alltså
ja.
Gungbräda. Jag är rasande.
Ja, du ska nog inte titta mer på sånt där. Nu ska vi se konsultarvoden till offentlig verksamhet och så vidare, Kalle. Det spårar allt ur.
Är det nu jag blir libertarian, Patrik?
Ja, det är det. Det borde ha blivit det för länge sedan, tycker jag. Men...
Lägg av. Du, men vad kul med taktältet. När blir premiärturen?
Alltså jag har ju, så här tänker jag. Och jag tänkte på det där du sa att det var lite rått när det är på vintern och hösten och sådär. Och det är det ju faktiskt. Men det går ju att åtgärda lite grann. De här tälten finns med, vad ska vi säga, vadderat innertält också.
Mm.
Så att du får mindre kondensproblematik och lite mer ombonat och sådär. Men sen finns det en grej som man kan göra. Och jag tror jag har rekommenderat dem förut. Och det är UCO-lanterner. Det är UCO, Urban Cesar Olof.
Ja.
De har små ljuslyktor med... ja, du kan ha antingen bivax eller stearinljus i med lång brintid.
Mm-hmm.
Och de kan du ha som tältlykta då, va?
Mm-hmm.
Men i och med att det är en låga så värmer den ju upp tältet också då, va? Alltså värmer upp, förstår du? Den gör att det inte är lika rått och fuktigt framför allt.
Just
det,
man får en känsla av inomhus.
Ja, lite mindre fuktigt. Alltså, eller ja, inte lite, faktiskt betydligt trevligare då.
Ja.
Det gäller ju fotogenlyktor och sånt med alltså.
Just det.
Ja, men det är ju lite behändigare med en sån där liten lykta med ett lite kraftigare ljus i då.
Nu blir man ju sugen på att nå utmana taktältstillverkarna. Vem blir den första att skapa ett taktält med kamin?
Ja, alltså jag har ju en liten tältkamin. Så jag har ju alltså tänkt att jag ska fundera till i och med att jag har förtältet nere på backen. Under själva det här. Och du har ju ett hål upp där. Ja, eller ja. Gå under där. Du ligger ju över det här förtältet om man säger.
Just det.
I stor utsträckning. Och det är ju så att det finns genomföringar och rör med värmemantlar runt. Både en och två värmemantlar runt. Så att det inte ska bli för hög temperatur och sådär. Och stål, silikongenomföringar som tål ganska höga grader och sånt där. Så att man skulle kunna tänka sig faktiskt att göra en lösning med kamin där inne.
Kul!
Och det är ju om man vill vinterkampa eller faktiskt i en evakueringssituation så skulle det ju kunna vara intressant då. Men det är ju att göra det ja, brandsäkert, kolla vad är det för tältduk och allt, jag har inte researchat detta. Så att det måste man göra först innan man gör en sån här grej. Men tanken har funnits där.
Om du löser det så måste du säga till.
Ja, det ska jag göra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Du, apropå det här med evakuering, så har vi faktiskt fått en fråga om det. Eva skriver så här: hej, vilken plan har ni för era djur vid en evakueringssituation? Hälsningar Eva.
Mm.
De får inte plats i taktältet.
Nej, det får de inte.
Vad är planen?
Ja, men jag har ju... Är det så att man måste flytta sig härifrån längre tider, så är det ju så att djuren är ju väldigt viktiga. Och de platser som jag har, där finns det plats för djuren också då, va?
Vadå vad platser du har?
Ja, men det är ju samarbete, det är ju nätverk och sånt.
Vadå för nätverk?
Ja, jag vill ju inte gå in på. Nej, men det är ju människor som jag kommer överens om samarbeten till, som man har någonstans att ta vägen helt enkelt. På vettiga platser utspridda på avstånd då, eftersom det förmodligen är så att kan man inte vara kvar här, så beror det ju på oroligheter då. Alltså, ja, det skulle ju kunna vara att man hör mullrande stridsvagnar i princip, va? Eller att det är nedfall eller någonting sånt där. Så då kan du liksom inte vara kvar. Då måste du lämna platsen, fly som det brukar kallas.
Mm.
Och då är det ju väldigt skönt att ha samarbeten med människor som har bra platser där man i alla fall har någonstans att ta vägen, va?
Gud vad spännande. Hur har du gått till vägen när du har liksom
bestämt? Nej, men jag har ju... Ja, vad ska man säga? Det kanske man kan förstå att jag har ett väldigt stort nätverk av människor som jag får ju kontakt med. Så jag håller ju kurser och hållit på i 10 år och så vidare. Va? Det finns ju massvis med människor som jag känner.
Du har ju en aura av att lära känna många människor. Mycket Facebook-kompisar?
Nej, inte särskilt.
Nej?
Jag har ju försökt reducera det lite grann till ett familjekonto, men så har det kommer ju in fler förfrågningar nu, men jag är inte aktiv på Facebook speciellt mycket längre heller, va? Inte de senaste åren, så att jag inte riktigt tycker inte det är så trevligt där. Jag tycker det är roligare med Instagram. Det känns positivare atmosfär där. Det jag möter i alla fall då, va?
Ja, verkligen. Jag håller med. Men du, när du har ett stort nätverk av människor. Det köper jag. Men hur har det gått tillväga när du har bestämt så här, den här människan vill jag fråga om jag får komma till om det händer något?
Mm. Nej, men dels så ska man ju vara olika så man kompletterar varandra då, så kan vi väl säga. Och sen är det väl väldigt viktigt också med inställning och så vidare, va? Det är ju inga en veckors beredskapslåde folk, om vi säger så, utan de är ju som man själv är ungefär. Alltså det krävs att de är lika knäppa, eller jag på att säga. Eller lika vågar tänka tanken lika långt och är beredd att jobba för det, va?
Men, och det är det du utgår ifrån. Du har inte utgått från liksom geografisk plats till
jo,
exempel.
Jo, ja, men det är ju jätteviktigt. Det var ju det jag sa där. Alltså måste du flytta på dig på grund av att det är väldigt allvarligt.
Mm.
Då kan du inte ha folk i närheten. Då är det ju lika allvarligt där, va? Utan det är ju folk som är flera tiotals mil bort i alla fall. Då. Det är ju liksom en grundgrej då. När man bygger ett sånt nätverk.
Jag är mer nyfiken. Har du liksom... hur många olika människor har du? Platser, hur många olika platser har du? Är det liksom 3 eller är det 12 eller är det 70?
Ja, men vi kan väl säga att det är närmare 3. Jag tror inte att man ska vara för många i det här, för det är ju en ömsesidighet i det. Hur ska du... Alltså det är bra att vara många som kan hjälpas åt i de här jättebesvärligaste förhållandena när sånt här inträffar, va?
Mm.
Men du kan ju inte vara för många heller. Det blir ju logistiska problem, va?
Allt, just det.
Det är ju vanliga boplatser vi pratar om, va? Även om det är mer organiserade och så vidare och att man tänker på det. Men kommer man dragande så det blir några tiotals människor, ja, men då får du... Ja, det blir ju problematiskt med mat och sanitet och allting egentligen, va?
Just det.
Så det går inte att vara för många.
Känner de här, låt säga att det är 3. Känner de här 3 till varandra? Är liksom, ses ni alla hos en, eller hur är planen?
Alltså man kan väl tänka, om man gör en sån där grej så kan man ju organisera det på flera olika sätt. Och då är det ju så här att det är ju en ömsesidighet i det. Och att alla känner ju varandra, så är det, eller känner, men alla är ju med i det här. Va? Så att man vet att man har olika platser som man kan åka till. Och när detta blir aktuellt så är det ju väldigt, väldigt troligt att man inte kan fråga. Utan man får ju försöka skaffa sig information om vart det är lämpligast att ta sig, va? Det skulle ju kunna tänka sig att alla har kortvågsradio, så att man skulle kunna kommunicera. Men det är inte säkert att de fungerar och så vidare heller, va? Men om man kan liksom få ju organisera utifrån. Det är ju som vi brukar prata normalt sett när det gäller sådana här beredskapsgrejer. Ja, men det är ju jättebra med avancerad utrustning som du har, va? Du har solceller på taket, du har din panna med massa styrningar och superoptimal och jättefina avgasvärden och så vidare och det där, va? Och det är ju superbra, och det är ju, får man väl säga, förhoppningsvis så kan man hålla igång det, va? Speciellt tillsammans. Men sen är det ju så att någonstans i botten så är det ju så att där står ju den där, nej, vad heter den nu igen? Den heter ugnen du har där, eller kaminen.
Vasaugnen. Eller,
Vasaugnen, ja. Precis. Som bara är en stenhög med skorsten där du kan elda pinnar och ved, va? Ja. Och om man då tänker så här. Vad är nästa läge bas? Jo, det är ju liksom att nej, du har inget hus. Det har brunnit ner. Vad har du då att fixa värme med? Ja, du kan ju ha en vanlig öppen eld och så vidare. Eller också kan man ju ha enklare kaminer som man kanske kan få med sig. Va? Men i det här fallet så är det ju så här, när vi tittar på ett sånt här nätverk. Ingen vet någonting. Så där är det ju så här att där ska man ha en grundberedskap på varje plats. Så att folk bara kan dyka upp. Som gubben i lådan, va? Så är det. För att de kan inte vara kvar, de har platser. Det är ju det erbjudandet man ger varandra i ett sånt där nätverk då, va?
Just det.
Och det kan ju vara allt ifrån släkt till vänner till att man bygger upp ett nätverk av vänner helt enkelt. Då, som stöttar och kan hjälpa varandra i de absolut värsta scenarierna då, va?
Är det upp till var och en att se till att det finns förnödenheter till samtliga medlemmar i det här nätverket på den platsen? Eller har man liksom en gemensam plan för det och gemensam ekonomi i det och sådär?
Nej, så långt har inte vi gått, utan det är ett... jag kan säga så här, alla har träffats, alla, och vi har kommit överens och så vidare, och så har vi en... nivå, en plattform som skulle funka under en rimlig tid. Och sen är det inte så att alla ställen är exakt likadana, utan de har olika för- och nackdelar, va? Så är det. Men det är ju inte så att det är några jättestora hus där alla kan kliva in och bo i något gammalt övergivet vandrarhem eller någonting sånt där. Det är det inte, utan det är ju så, blir det mycket folk. Men det är ju som jag sa till dig så här, med tälten där, när vi pratar taktält på bil, va? Jag pratade med en annan kompis precis om det här. Just, ja, men för tusan, vi bodde ju liksom... Alltså det var ju lyx att få bo i ett militärtält med en kamin i, va? Och då pratar vi 80-tal. Alltså det var 20-30 minus uppe i övre Norrland. Det var ju inga bekymmer.
Nej.
Nej. Och om att gå in i tältet och värma sig och ha det gött, va? Och till saken hör ju då, jag gjorde ju ett utbildningsår på Lapplandsbrigaden också. Där uppe, jag blev ju kvar efter utbildningen för jag träffade min hustru där. Och ja, de hade ju inte ens sovsäckar, soldaterna där på förbanden. Det var spaningsförbanden som hade sovsäckar.
Vad hade de andra då?
Ja, de hade ett liggunderlag och en vindrock då, eller ett förstärkningsplagg då. Alltså en jacka, en fodrad stor rock hade de.
Oj, lyxigt.
Ja, nej men alltså, det fungerar. Det är vi som har så, ja, brukar säga det. Ta med en 15, 16, 1700-tal, till och med början på 1800-tals kung i en ICA Maxi-butik och tala om för den personen att här handlar pigorna och drängarna idag, va?
Ja, ja.
Ja, det skulle ju vara helt magiskt för den kungen, va?
Ja.
Men alltså, du behöver inte så... Alltså det här att klara sig och få det att fungera, få en trygg plats, ha någonstans där det är människor som tar emot det, så behöver du liksom inte ha 23 grader och ett eget rum, va?
Nej.
Ja, men det är inte många decennier sedan det bodde barnfamiljer med 10 barn i ett rum och kök, va? Och då bodde man i köket på vintern allihopa för att spara på energi och så. Så är det så att det blir så allvarliga lägen, så finns det andra nivåer där det fungerar.
Kommer människor att liksom vänja sig vid det då? Eller kommer det vara slitning i början, tror du?
Det är ju så här att det är ju inte för inte som man börjar den militära utbildningen oftast med fältvanevecka.
Mm.
Där man då ska lära sig att fungera i en enklare miljö och sådana där saker. Och sen ganska snart efter det så kommer det som jag kallar för en besvärlighetsövning. När de fortfarande inte är riktigt varma i kläderna, så gör man någonting som är väldigt besvärligt.
Mm.
En riktig utmaning som är lite utanför vad de hade kunnat föreställa sig då, va?
Just det.
Och då blir det helt plötsligt så sen när man har den som referens, så blir det här vanliga fältlivet sen i tält och övningar och så vidare easy peasy, va?
Just det.
Och om du då tänker dig idag med komfortzoner och så vidare, så är det ju klart att det skulle bli väldigt besvärligt. Men jag vet ju också av erfarenhet, nu är det i och för sig så här att här pratar vi om mina erfarenheter för att se människors utveckling i sådana här sammanhang. Det rör ju sig om 20-åriga män, va?
Mm.
Så att, nej men du vet, de kommer lite hem från mamma och en del får liksom lära sig att raka sig ungefär, va? Så att de har en ganska... vad ska vi säga, skyddad bakgrund också när de kommer, men jag tänker mig att man kanske är lite flexiblare oftast i den åldern i alla fall, va? Men i alla fall så är det så här att människor anpassar sig faktiskt väldigt fort. Det viktiga är ju att det är, vad ska jag säga, positiva förhållanden, alltså att man kan känna trygghet, lita på folk, att det fungerar, det mest basala och så vidare, men också att det, tror jag, att det finns ett en tydlighet i saker och ting, och därmed ett tydligt ledarskap också i sådana situationer när det är besvärligt, liksom vad är det som gäller och så vidare, va?
Vem blir ledaren då? Är det den som bor på stället, eller är det Grandmaster Selman?
Nej, det är alltid den som har stället, känner ju till bäst omgivningar alltihopa där. Men sen är det ju inte så att om man är en samling människor nu ifrån, ja, säg mellan 10 och 50 då, någonstans, så är det ju inte så här att det är en som sitter liksom, det är ju korkat.
Mm.
Utan man fördelar ju, så fungerar det alltid. Du har ju en som liksom är, säg att det är ordförande då.
Ja,
det är ju
en uttalat.
Ja, det är det. Att den som är på plats är den som leder. Du vet ju inte vem som kommer eller någonting. Ska någon annan vara chef som inte finns på platsen och kanske inte än kommer?
Just det.
Kanske död.
Ja.
Eller är åkt någon annanstans. Så det är liksom självklart. Men en ledare... ledarskap, ett bra ledarskap, är ju väldigt flexibelt.
Mm.
Alltså, allt ifrån total auktoritet i en snabb situation där det måste tas ett beslut, till att man och hela skalan ner till konsensus, eller att man till och med lämnar ifrån sig ledarskapet till någon som är bättre i en viss situation, va? Så utbildades vi jägarplutonchefer i det här situationsanpassade ledarskapet, som man kallar det. Alltså att man måste kunna jobba på hela skalan, va? Har man tid, då kan man ta till andra ledarskapsprocesser, och har man inte tid, alltså tänkt att du går framåt och så blir du beskjuten, då kan man inte liksom sitta och diskutera fram ett konsensusbeslut, va?
Nej.
Nej, så enkelt är det ju. Men vad jag menar är så här, att om man jobbar med att vara fler människor, vi har ju pratat ganska mycket om det i podden, det här med komplexitet, specialisering för att öka produktivitet och välstånd och så vidare. Och det där gäller ju även i liten skala. Det märker man ju ofta i väldigt aktiva hushåll. Så blir det ju väldigt fort så där att ja, du gör mer de grejerna och hustrun gör mer de grejerna, så att det ska bli effektivare. Va? Alla springer inte runt och måste diskutera allt hela tiden. Och så. Sen hjälper man varandra mer flexibelt och så vidare, beroende på hur saker går. Va? Men det blir ofta det att man får lite olika tyngdpunkt i ansvarsområden. Och är du lite fler människor än två vuxna i ett hushåll då, så blir det ju det att då får du ha någon som är ansvarig för att ta hemskt vis. En är ansvarig för varje bokstav i princip, va?
Just det, smart. Men det jag undrar över, är det liksom uttag? Har ni pratat om det?
Nej, inget. Det får man ju se på. Alltså det är ju det att, är det så här illa, alltså att man faktiskt förbereder sig för de här, vad ska vi säga, att du måste åka iväg, saker funkar inte och så vidare.
Mm.
Då är ju allting väldigt osäkert. Utan det måste ju finnas det mest basala på plats. Alltså mat, vatten, att det finns tak över huvudet i alla fall. Om det sen är en lada eller vad det än är. Va? Att man får fixa saker. Va? Ja, precis. Det går ju att göra. Alltså, vi utgick ifrån tältet där och kaminen. Va? Och det var rena lyxtillvaron. Så ja, men alltså att det finns, jag skulle vilja säga mat och vatten och skydd framför allt, va?
Ja.
Är ju det, om det börjar bli fler människor framför allt. Och sen måste det ju även funka med ja, det vanliga mänskliga, med sanitet och sådana grejer, va?
Och det är det som är uttalat, att liksom om det händer någonting så är ni välkomna hit. Det finns mat, vatten.
Ja, skydd, men alltså då är det ju så att om det blir många människor så blir det väldigt mycket mat.
Mm.
Så där går ju, vi kan ju inte liksom ha hur, alltså drömmen är ju liksom att det finns en bas av tonvis med mat på varje ställe.
Ja.
Så är det ju, va? Du vet det där jag har sagt, ska folk dessutom arbeta hårt och det kanske till och med mitt i vintern och kallt och så vidare, va? Ja, men då behövs det fort 3-3,5 tusen kilokalorier, och då pratar vi 25 kilo per person och månad, va?
Mm.
Ja, är du 10 patch så är det ju liksom ett kvarts ton i månaden då, va? Och så är det ju bara att multiplicera sen. Det blir väldigt, väldigt stora mängder. Och det är bara att förvara och lokaliteter och förvara sånt där är ju krävande, va? Men ja. Det måste ju finnas utrymme så man får ett handlingsutrymme på några veckor i alla fall. Även en större mängd folk då. Och sen får man ju organisera upp efterhand med folk vad som är duktiga på olika områden, och att man ser till och sköter det, och att man, ja, men alltså det är ju inget konstigt egentligen, utan här är det, nu måste vi få det här att fungera väldigt effektivt, för nu är det sketbesvärligt där, va?
Mm.
Och väldigt utsatt, så ja, man får möten och diskutera igenom. Jag ser ju nästan en, alltså som är van att jobba militärt då, så är det ju så att om man tar en bataljonstab då, det är ju ett rätt stort förband då, men där har du ju just det här att du har en stab där bataljonschefen har funktioner under sig. Alltså du har en som kan det här med logistik, förråd, underhåll, håller reda på kontakter och alltihopa det här och får in information om hur läget är och sånt. Du har någon som är specialist på fältarbete, någon på sjukvård. Alltså de finns där och så sätter man sig och har ett stabsmöte och så går man igenom olika saker då, va? Så att man får en lägesbild och sånt där. Och så får man ett underlag och fattar beslut och så rådfrågar man specialister och sånt där då i staben. Så att det är liksom inget konstigt.
När du har satt ihop det här nätverket, vad har varit viktigast? Har den geografiska platsen varit viktigast eller liksom de olika människornas färdigheter, har det varit viktigast? Eller deras inställning till beredskap? Eller vad liksom...
Alltså människorna, det är ju ingen idé att samarbeta med människor om man inte tror på dem, va?
Nej.
Det började ju någonstans. Men sen är det ju så här också att det är ju ingen, alltså om vi pratar grannar, då är det ju en annan form av samarbete.
Mm.
Eller hur?
Just det. Alltså så man kanske ställer lite lägre krav på
ja, men grannarna synka. Samarbetar du ju med för att ni är, då är ni ju en samling människor som är lokalt liksom och som är beroende och kommer att bli mer beroende av varandra i en utsatt situation. Såklart. Just det. Va? Och det är ju de, om vi ska säga, resurserna du har är runt omkring dig. Mm. Alltså, vi har ju pratat om det jättemycket att det vi i första nivån av beredskap, man kan ju börja, det är ju att klara vardagsgrejer, att du kan hjälpa någon vid en trafikolycka och så vidare. Va? Men om vi går upp lite mer på kris då är det ju framförallt att hålla igång samhället, va? Alltså samhällsfunktionerna, alltså kanske inte bara inrikta sig på att kommun ska fungera, men vi liksom måste ju hålla igång infrastruktur och så vidare på någon form av nivå, att folk kan jobba och så vidare. Och då måste du ju ha en beredskap hemma som gör att du kan fortsätta och lösa dina arbetsuppgifter i första hand, va? Och där, när det gäller grundläggande infrastruktur och så vidare, så ligger ju mycket på myndigheter och kommun och sådana saker, va? Det är ju de som ansvarar för det normalt sett. Och då behöver de kunna gå till jobben, alltså. Det där är en diskussion som måste komma igång, alltså. Både på kommuner, regioner och i företag. De flesta företag gör ju saker som är väldigt viktiga, va? Alltså hela hantverkssidan framförallt, va? Men även transport och...
Nu försöker du byta ämne, Patrik.
Jag vill säga det att de måste börja diskutera med sin personal att ni måste kunna gå till jobbet, va?
Ja.
Men sen är ju nästa nivå det här att det blir jäkligt besvärligt, va? Och då är det, och det kommer även i den nivån där, det kan vara barnpassning eller vad som helst, va? Jag är sjuksköterska, jag måste åka till jobbet, förskolan fungerar inte, kan tant Agda ta hand om mina barn, va? Någon som man känner och har förtroende för. Och sen kommer du ju stegen ner och det går verkligen sönder, alltså. Vi har ju en sån situation nu i Europa här, va, där det är totalt krig, där infrastruktur, allting slår sönder, va, så att ja, du har ingen värme, du har inget vatten, du har ingen el. De kommer inte kunna vara kvar i sina områden på många platser, framförallt där, av sådana enkla skäl, va? Eller enkla ska vi inte säga, men basala, sånt som man ofta tar för givet, va?
Mm.
Så de måste ju flytta på sig.
Mm.
Många kommer att behöva göra det, va? Om det sen är släktingar på landsbygden som kan elda med ved, eller om det är till Polen eller Tyskland eller något annat grannland, det vet inte jag, men jag kommer nog att få se det när kylan kommer dit också ordentligt, va?
Finns det någon regel, outtalad eller uttalad, som liksom sätter en gräns för hur stor kris det måste vara för att man ska få komma? Eller är det upp till var och en?
Alltså i det här fallet så är det ju, vi kan väl säga så här, de som är medlemmar i det här nätverket,
Mm.
Så är nog problematiken att de skulle stanna för länge på sina egna platser.
Just det.
Snarare skulle jag säga, va? Det är ju platser som man ser är möjligt att man skulle kunna komma till.
Ja.
Och
bra ställen helt enkelt.
Ja, och det gäller ju alla tre, och de lägger ju ner sig i sina platser, kan man säga då, va? Så att de är rätt. Det är ju inte folk som sitter, du vet, och skakar av skräck och liksom så här, utan det är ju otroligt fina livsstilar på de här ställena, va? Mm. Så är det ju.
Har det här nätverket
bra liv levs på de ställena, kan man säga.
Mm. Mm. Ja. Har nätverket ett namn?
Nej.
Det är ingen flagga eller så?
Nej.
Rent hypotetiskt, på de här kortvågsradio, har man ett call sign? Alltså,
nej, har man vi har inte upprättat något sånt. Det är ett faktiskt informell nivå.
Mm.
Det är bara alltså har du den där jättejobbiga utgångsläget, det är extremläget då, så är det ju så här att i slutänden så handlar det ju om trovärdighet, lojalitet, pålitlighet ändå.
Mm.
Du kan skriva hur många papper du vill och liksom alltihopa det här, va. Och det är inte, utan det är bra folk där man ser till att man kan vara en nödresurs för varandra helt enkelt. På en lite mer... på lite annan nivå än vad det brukar vara. Man, här i på landsbygden generellt så är det ju en kultur av att nej, men jag vet att jag skulle kunna gå in i princip i vilket hus som helst och be om hjälp och få det, va.
Mm.
Och då, liksom, då pratar vi ju inte bara om att få en kopp socker, va, utan då är det ju liksom att folk kommer med traktorer, motorsågar, dumpers, skotare och hjälper den, va?
Mm.
Med det som behövs.
Mm.
Så det är hela
det är ju samma sak i Stockholm. Man kan ju gå in var som helst och så kan man få hjälp med en varumärkesplattform eller en grafisk profil eller
ja, precis.
Strategiarbete för en lansering. Eller.
Ja.
Du, vi går tillbaka till Evas fråga då, som är där, med djuren. Du, mm. Hur ska
då är det ju så här att och det har ju även med att flytta sig bara ur området temporärt under en vecka eller två veckor och så vidare, va. Och där skulle ju ett taktält kunna fungera.
Mm.
Alltså om, och då vill man ju gärna, det kan ju vara strålning eller vad som helst, att du måste ta dig ur området på något sätt. Och då vill man ju gärna ha sina djur kvar. De är ju lika känsliga som vi för strålning till exempel.
Mm.
Så det gäller ju att kunna. Jag tänker om man har en djurtransport eller någonting sånt. Jag har ju ingen traktor, va?
Nej.
Så är det. Jag har ju ingen stor gård, utan det är ju ett småbruk på 1,5 tunnland knappt, va? Och jag har ju släpkärra. Men jag... det är ju min höskrinda också. Men jag funderar på faktiskt att köpa en släpkärra till.
Ja.
Jag har ju en som bygger släpvagnar här, inte långt härifrån.
Mm. Jag håller också på att fundera på om jag ska köpa en släpkärra. Jag måste köpa en släpkärra.
Ja, och den som jag tänkte då, det är alltså att göra en större yta. Alltså en större släpkärra helt enkelt. Och så maxa släpvagnsvikten då.
Mm.
Och axel och sådana grejer. Med grindar på. Så att jag liksom kan i nödfall flytta på djuren. För det handlar ju om djur som är hönor, gäss och får egentligen, va.
Just det.
Så att de skulle kunna flyttas på en sån kärra. Och kortare sträckor och sånt där mellan olika beten. För det är mycket naturreservat och sånt när det gäller fåren till exempel, då. Så i praktiken. Plus att det är jättebra att hämta hyfsade mängder löst hö då, va?
Just det.
Storbalar och sånt, det blir ju relativt tungt om man kan ta många, så det bär ju iväg. Men om du lastar härsat hö till exempel, så får du ju plats rätt stora mängder på en kärra då.
Men den här kärran, du har ju inte den. Så då,
Nej, det har jag inte. Utan Nej. Då är det ju så att då får jag ju lösa det så gott det går med det jag har, va? Och man kan väl tänka så här att beslutar man att flytta på sig, så är det ju så att det finns ju en del på var och en av de här platserna som vi pratar om i vårat nätverk då. Och då är det ju så här att det får man ju inte med sig en laddning, och det är ju väldigt värdefullt. Och det är ju sånt man får fundera på, hur gör man för att flytta och går det och så vidare, va?
Mm.
Är det värt riskerna och sånt där. Det är jättesvårt sådana saker. Och ska du flytta det längre sträckor och du inte har någon information, vilka vägar går att åka, vad finns där? Alltså du vet, det är väldigt komplicerat. Så är det.
Men fattar vilken mardröm att komma med ett släp och så är det svårt att vända. Och du kommer till något hinder. Och så måste du backa med släpet.
Ja, men det får du ju ha med utrustning. Det beror ju på vad det är för hinder. Det kan ju vara sprängda broar eller vägar eller trummor eller... Ja, men är det träd och sånt så är det, går det ju att lösa själv.
Då har vi fogsvansen. Det är sin grej. för det blir spännande. För jag har liksom inte riktigt reflekterat över det här. Jag tror också att jag kanske liksom inte skulle ta med mig djuren om jag var tvungen att evakuera.
Nej, jag måste säga
så här. Om det blir så allvarligt att jag måste dra härifrån. Ja. Tänker då får jag bara släppa ut dem.
Ja, det har väl hänt mer än en gång i världshistorien.
Ja, alltså hundarna tar ju med såklart.
Ja, men det skulle jag ju också säga att hundarna, de är ju helt förberedda i den ena bilen. Det är ju deras burar helt enkelt. De står ju permanent där och det är deras platser och sånt. Va? Sen är det... mat och sådana grejer då som man behöver ha med till hundarna också givetvis, var deras grundläggande utrustning. Och det bygger ju då på att man kan ta bilar.
Just det.
Du har ju ett evakueringsscenario där du måste gå iväg också.
Ja.
När vi pratar om de där ryggsäckarna och det där, va.
Det är väl en dröm för hundarna, världens längsta promenad.
Ja, alltså då är det ju så här att där har vi vad säger man nu? Ja, bärväskor till hundarna också då, så att
klövjeväskor.
Klövjeväskor, ja precis. Så att de kan bära åtminstone en del av sin mat och så vidare då.
Mm. Det känns lite hemskt när jag sitter och pratar om att jag sitter med hundarna. Min katt ligger 40 cm från mikrofonen.
Ja, men den går säkert med i bakgrunden också.
Mm.
Den hänger på, vet du.
Men jag vet inte om man pallar att ha den typen av slitningar i gruppen. För mina hundar vill ju äta upp katten.
Alltså det är så. Ja, men alltså, varför? Ja, men alltså man får ju lära hundarna att de ska ta hand om djuren och skydda djuren som finns på platsen.
Ja, det är sant.
Ja, du måste jobba på det lite, Kalle.
Apropå det, ett stickspår.
Ja.
Dammen har ju fryst.
Ja.
Och vi har ju haft besök av räven här väldigt mycket. Och jag har ju så en otrolig flock ankor. De har ju kommit på att de har ju bott vid dammen.
Ja.
Och sen hoppar de ut i vattnet om det kommer någon fara.
Ja.
Och så var det i förrkväll, så när jag var nere så såg jag, då hade dammen frusit. Och så tänkte jag så här, fan, då är deras skydd borta. Och jag har inte byggt klart ankhuset ännu, för att jag har prokrastinerat. Nej, men det har jag inte. Men jag har jagat istället typ. Och så tänkte jag med på det. Gick och skitigt också och jagade igår. Och så kom jag hem och så bara, fan, nu måste jag kolla. Och så kom jag ner och det var inte en anka kvar. Jag bara, nej. Och så lyste jag med pannlampan. Och då såg jag ögon en bit bort. Sprang och hämtade bössa och lampa. Och det var mycket riktigt en räv som satt och mumsade på en anka på andra sidan dammen. Jag lyckades inte skjuta den, men jag skrämde iväg den. Och jag var helt knäckt, som så jävla dum liksom. För att jag hade ju tänkt, alltså jag hade ju sett det komma. Och jag visste att det skulle hända, och så hade jag ändå inte vidtagit några åtgärder. Jag borde ha stängt in ankorna i hönshuset. Men jag slarvade med det, så jag kände mig så jävla rutten. Sen när jag gick kvällsrundan senare på kvällen, då hittade jag två ankor. Och i morse hittade jag en till, alltså levande.
Mm.
Som hade flugit iväg. Men två ankor har strök med.
Ja.
Och nu de tre resterande är nu i hönshuset i väntan på att ankhuset ska bli klart.
Ja. Nej, vi har ju haft så mycket motgångar här också, försökt på olika sätt. Så att vi har ju hundarna, de fungerar på dagtid. De går ju runt både mot flygande och gående rovdjur då. Skyddar dem här. De reagerar jätte. Det är liksom mycket allvarlig arbetsuppgift för hundarna att ge sig på allt från skater till det att hålla dem borta helt enkelt, va. Stort fokus. Men sen är det så att de är inne på nätterna.
Mm.
Och det innebär ju att det måste kombineras med att alla djur stängs in på kvällarna. Ja. Så är det, va. Och sen har vi ju vårat perifera stängsel här. För som, både för att våra djur inte ska gå ut. Och för att inte få de här snabba överraskningsattackerna ifrån rävar till exempel dagtid. Då, va? Och det har jag ju förstärkt med en eltråd efter marken nu då. Och det vi har inte haft. Jag ser att det har varit rävar och grävt. Eller någon räv i alla fall och grävt på utsidan då. Men inte som har kommit in då. Som har försökt gräva. Så att det har fungerat. Har det gjort.
Men för det är en sak. Jag tycker liksom det är en sak om man har gjort något. Alltså vi tagit åtgärder för att skydda djuren. Och sen så lyckas räven överlista en. Det köper jag. Men nu känner jag mig så här rutten för att jag tänkte så här. För det här kommer ju gå på röven. Och så gjorde det.
Mm. Ja. Och vill säga att du mår som du förtjänar helt
exakt,
enkelt.
Exakt. Men, och nu ja, men nu har jag lärt mig det. Så nu får jag liksom inte, nu ska jag inte göra om det.
Nej, bränt barn skyr elden.
Och det var så hemskt. Essa hade en favoritanka som hette Natta. Så i morse när jag hittade då den sista ankan så frågade hon, var det Natta? Och så innan jag hann svara så sa hon, det var inte det. Jag ser på din blick. Jag känner igen den där blicken. Ja, vad hemskt.
Mm.
Så Natta är nu i magen på en räv. Och jag måste skjuta räven.
Mm, och bli en bättre människa som inte prokrastinerar.
Exakt.
Ja, det är bara att kämpa vidare med den biten för oss alla.
Du, Patrik. Ja. Jag vill jättegärna höra mer om det här nätverket i denna tillfälle, men jag måste åka och hämta barn nu.
Mm. Ja, men alltså det jag tycker att vi har pratat om det väldigt mycket, och det är ju någonting som jag
inte vill prata om.
Ja, men alltså inte till vilken nivå som helst. Absolut inte.
Jag ska nog lirka ur dig.
Nej, alltså det är ju nog det, så är det. Men däremot så är det ju någonting som jag och rekommendera till folk, och det har jag gjort långt innan vi gjorde detta.
Mm.
Ja, men har du vänner och sånt, prata med dem. Men det är ju bra om de förstår att det liksom är naturligt och inget konstigt det här med att ta ansvar för sin familj och sådär, va. För det är ju lite märkligt det här att det är något konstigt, va.
Mm.
Så att du måste ju vara någon kompis eller släkting eller någonting som ändå är med på noterna. Och så bra om de bor en bit bort då. Gärna 20, 30, 40, 50 mil då. Alltså det är ju för- och nackdelar med avstånd. Sannolikheten om det är en längre avstånd är ju att det inte är samma problem som det är hos dig som gör att du måste åka. Men samtidigt är det ju en väldigt lång sträcka att ta sig, va.
Det blir långt för fåren att stå på släpkärran.
Ja, det är det.
Tillsammans med ankorna och hönsen.
Ja, så är det. Det är ju så här att hur man har tänkt för djuren, nu får jag säga det. Att det är ju också så att det är beslut som måste tas på plats. Alltså efter hur är situationen. Va? Man måste försöka få information och så får man ju ta dem så kloka beslut man kan efter det beslutsunderlag man har och de eventuella alternativ som man har att agera utifrån också. Va? Så, mm. så det är liksom exakt hur... Men det är ju bra att tänka igenom olika alternativ och just det här med evakueringsplatser. Så alltså det där med platsen i gläntan vid sjön...
Mm.
Alltså det är svårt att få det hållbart över tid, va?
Mm.
Det är rätt bra om det finns liksom brunnar och spisar och chans att få värma sig och du vet så här, va? Ordentligt. Mm. Så att avtala, eller ja, kom överens om att samarbeta med människor som du... Jag skulle säga det är bättre att man kan lita på dem än att man tycker att de är ja men alltså det är bra om man är olika
mm.
men att det är vuxna människor helt enkelt, va?
Inga barn.
Jo, det får du gärna vara. Vad jag menar med vuxna människor, det är ju inte att de bara är år, utan att de faktiskt har någon form av mognad också, va?
Just det, ansvarstagande människor.
Ja.
Du, respektera mitt att åka och hämta på förskolan nu.
Jajamensan. Men vi har ju det där, vi har ju två saker.
Tre grejer har vi.
Ja, vi måste ta dem. Ja,
vi som i Prepbox, alltså ditt och mitt och Brittas företag som säljer katastrofmat, har ju ingått ett samarbete med Blågula bilen.
Mm.
Och Blågula bilen är en frivillig organisation som kör fordon till krigets Ukraina. Samlar in pengar, köper upp fordon och kör ner dem och lämnar dem i Ukraina. För det behövs väldigt mycket fordon, både till militära sammanhang men också till privat. Jag vet att de håller till exempel nu på att försöka få tag på en tipplastbil som kan köra koks till gammel svensk by för att det är så jävla kallt, finns ingen el och så vidare. Så det håller de på med. Och vår plan är att köpa en lastbil som vi ska fylla med prepbox-mat. För den typen av portionsförpackad mat med lång hållbarhet behövs i Ukraina just nu. Och vi håller på att samla in pengar till det här för att kunna köpa den här lastbilen. Och jag tror att ni får gå in på Instagram för att kolla Swish-numret, för det kommer ni inte kunna, kommer inte kunna säga, och ni kommer kunna liksom... Eller ska jag prova det? Jag provar att säga det. Så får ni anteckna. Är ni beredda? Ta fram papper och penna nu då. Eller ta fram telefonen och swisha direkt. Så om ni vill hjälpa oss att köra ner en lastbil med mat till Ukraina, då ska ni swisha till 123 289 7049. 123 289 7049. Och alla bidrag är välkomna. Om alla som lyssnar på den här podden skänker 10 spänn så har vi råd att köpa en lastbil. Så tänk inte så här, det där är lösa någon annan. Utan hjälp till så är du jätte bussig. Och blir det pengar över så kommer vi att köpa grejer som Blågula bilen, eftersom de har så mycket kontakt på plats, har de koll på vad som behövs där nere. Och det är bland annat då varma skor, det är elverk, det är batterier och så vidare. Ni behöver inte skänka det här om du inte är liksom ett företag som har mycket, för vi har ingen möjlighet att ta emot så här ett par stövlar, utan har du ett företag som säljer någon av de här grejerna och vill hjälpa till, då får du jättegärna höra av dig. Men annars så är pengar till oss det bästa sättet att hjälpa till med det här projektet. Så swisha jättegärna en slant så ser vi till att det kommer till användning för att hjälpa människorna i Ukraina.
Mm. Kan vi säga det där också att allt som handlas på Prepbox också, våra produkter där, gör vi också så att vi skänker 100 kronor till...
Ja men helvete! Precis! Det har vi bestämt oss för att göra också. Utöver det här att jag ska åka till Ukraina i januari. Ska du också med, Patrik?
Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt.
Ja, kul!
Om vi får plats allihopa. Vi får se hur stor lastbil du får tag i.
Mm. Ja, men då åker vi. Det blir ju väldigt spännande. Vi kommer ju dokumentera det såklart. Och berätta om hur den resan är. Men utöver att göra insamlingen och åka ner så kommer vi alltså att skänka 100 kronor per köpt låda på prepbox.se. Och det gäller alla produkter. Så att, även de här billigare produkterna. Ja, vi tänker att vi gör vad vi kan.
Bra. Jo, vi har ju haft några samarbeten här. Dels med Jordnära, med deras tunnelväxthus och även deras plantuppdragningsgrejer då, som jag har bett om eftersom jag har få frågor och så. Det börjar bli dags för plantuppdragning då. De har ju väldigt mycket brätten och underbevattningstråg och ebb- och flodbord och så vidare, krukor och sånt där, va. Så Jordnära, när det gäller tunnelväxthusen så gick det, är marginalerna så små så att de är redan pressade priser där, så där går inte att göra några rabattkoder. Men däremot så är det så att fram innan den 14 nu, det är ju bara om, ja, det är 8 idag, 14 december nu, då blir det prishöjningar på växthusen. Jag vet inte hur stora de blir, men det är ju metaller och alla sådana här grejer går ju upp mycket nu, så jag misstänker att det inte är 1 eller 2% utan att det är betydligt större prishöjningar, va? Så har ni funderat på växthus, så lägg orden innan den 14 december nu då. Alltså då får ni göra den här veckan i princip. Det är, vad är det, 12 på måndag? Visst är det Lucia på måndag?
På tisdag 13 är det. Men måndag är 12.
Ja, men precis. Exakt. Exakt. Det varför jag tänker på det är för att min hustru fyller år då. Det är en väldigt viktig dag. Så det finns några dagar till att beställa där. Men sen är det just det här med krukor, odlingstråg och så vidare. Om man använder koden katastrofen med små bokstäver så får man 10%. Och på de produkterna då. Det gäller alltså inte hela sortimentet utan det gäller de här plantuppdragningsgrejerna då, va. Multipluggbrätten och sånt också för fönsterodling och så. Det gäller fram till årsskiftet. Och det är koden katastrofen. Sen är det också, har ju varit en stor åtgång på såna här skyddsmasker som vi pratade om för ett par månader sedan. När jag uppmanade dig att skaffa det, så tog vi upp det i podden. Och det utmynnar ju i ett samarbete som jag letade upp med OV-butiken. Jag tog kontakt med dem nu för det blev väldigt stora beställningar. Och det fastnade ju i tullar som krigsmateriel och allt möjligt, så det var mycket krångel, men nu har de fått iväg de sista restordrarna som fanns där, va, och har fortfarande, jag tror det är knappt 100 i lager och kan ta hem mer fortfarande då. Så där går också att beställa för de som inte har fått eller avvaktat. Och där är det koden hemberedskap. Och där är det så att allt som finns, det är inte bara skyddsmaskerna, utan det är allt i kategorin krisberedskap som man får 10% då. Så det är viktigt.
Snyggt.
Ja. Sen kan jag säga så här också att det finns för min egen del, min egen verksamhet då. Det här är ju, vi får ju säga att både Jordnära och OV-butiken är ju sponsrade samarbeten också då. Det är viktigt att betona det, va. Även om det sker på våra initiativ då för att erbjuda våra lyssnare någonting, så får vi ju någon ersättning också. Men sen har jag egen verksamhet också, och det är ju min kursverksamhet. Och där är ju den ena småbrukarkursen fulltecknad sedan en knapp månad tillbaka, tror jag, tre veckor i alla fall. Och trädtillverkningskurser och sånt, jag tror det, om det var en plats kvar på den ena och några fler på den andra. Sen har jag ju en småbrukarkurs till, den är inte, där är alla platser kvar fortfarande då. Så det är ju ett julklappstips.
Verkligen.
Mm.
Om något.
Ja, det skulle jag nog säga.
Underbart. Nu måste jag verkligen dra.
Ha det jättebra, Kalle.
Nu har min katt också gått på min lilla mixer här. Så nu vet jag inte om det låter något längre. Jo, men det låter fortfarande. Hoppas det låter bra. Ha det jättebra, Patrik. Tack för idag. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.